När glädjens Gud vill visa sin kärlek och sitt stöd, så sänder han välsignelser dit ner. Han ger oss sina gåvor, han ger i överflöd, och alltid han till barnets bästa ser. Så prisa Gud, låt lov som höras, och av glädjens Gud, låt dig beröras. Om du vill tro på Jesus skall du känna hur glädjens Gud med lov som fyller dig.
Förra gången, då började jag med en serie, ja, liknande undervisningar om framtiden. Framtiden. Grunden som vi la då, bibelvers, för den kristnes framtid, den som har satt sin tro, sitt fäste på Jesus, det var det förtröstan vi får ha om vi, som det står i Jeremia 29 och 11. Det står så här: jag vet vilka tankar jag har för er, säger Herren. Nämligen fridens tankar och inte ofärdens. För att ge er en framtid och ett hopp. En framtid och ett hopp. Det är Guds tankar om, ja, det är Guds tankar för oss. Han vill ge oss en framtid och ett hopp. Och vi förra söndagen då var vi mest inne på, vi som delade upp det här i fyra delar som jag kommer att ta, för att se hur många söndagar det tar, det vet jag inte riktigt än. Men det som vi delade upp på, va, det var det stora sammanbrottet, och det tar jag om förra söndagen. Det stora uppbrottet, dit kommer jag liksom idag, har jag tänkt mig. Och sen också det stora genombrottet och den dubbla utgången. Det är liksom sån grej som vi ska ta upp när jag söndagar framåt här. I alla fall, Gud, jag sa förra gången då att ända sedan världens skapelse, skriver Paulus i Romarbrevet, kan vi se på Guds karaktär då i naturen, och vi kan se att Gud har omsorg om det här. Och även i och med att människan gick vilse, så påverkar det, alltså om inte brydde sig om Gud, så påverkar även den naturen. Och det är klart, det ser vi med all miljöförstöring och allt elände som är, det blir påverkat. Men det här kommer också Gud att rätta till i en framtid. Vi sa förra gången att det stod i Romarbrevet här att det var två, Romarbrevet 8 och 2 skriver Paulus om två lagar. Han skriver om livets andes lag, och så skriver han om syndens och dödens lag. Det är liksom två lagar som står mot varandra. Och scenariot som kommer att bli, för att som det står nu, som det är nu, så är det liksom på väg mot det här stora sammanbrottet, som det står. Det står talas om att det kommer att bli besvärligheter. Det stod att det kommer att bli en vedermöda. Det kommer att bli krångel som vi aldrig förut har varit med om. För att det står så här, det stod så här i Matteus 24. För då ska det bli 21 och 22. För då ska det bli en så stor nöd att något liknande aldrig förekommit från världens begynnelse och ända fram till nu, och inte heller skall komma. Hade inte den tiden förkortats, så skulle ingen människa bli frälst. Men för det utvalda skull kommer den tiden att förkortas. Det kommer att bli besvärligheter, det kommer en stor vedermöda. Och den här vedermödan då, det bereder rum för en person som vi kallar antikrist. Och det tar det om föregången ett antal bibelställen. Men i alla fall, det kommer en som mänskligt ser ut. Nu ska jag ställa rätt det här. Och folk på något vis. Men han bekänner inte Jesus. Utan, och det som gäller här nu, va, det är att för att hålla skillnad på vad det är. Det kanske blir under och tecken och mirakler och grejer. Men bekänner inte Jesus som Kristus, vill inte bekänna Jesus som Herre, vill inte ge honom äran. Det är där skiljelinjen är. Vilken ställning har man till Jesus? Men nu ska vi se om jag kan komma fram på rubriken för idag. Det stora uppbrottet. Då står det så här i Hebreerbrevet 9 kapitlet och 28 versen. Rubriken är: vi väntar på Jesu andra tillkommelse. Står här: så blev Kristus offrad en gång för att bära mångas synder. Och han ska träda fram en andra gång, inte för att bära synd, utan för att frälsa dem som väntar på honom. Vi väntar Jesu andra tillkommelse. Och riktigt när han kommer, det vet vi inte. Men någon gång i den här vedermödan, om det är före, mitt i eller efter, det råder olika uppfattningar, och jag ska inte veckla in mig i några detaljer. Utan jag vet bara det att Jesus kommer och kommer tillbaka. Det är helt klart. Och det är en central sanning i Nya testamentet. Någon har beräknat att i medeltal så står det någonting om i var 25 vers i Nya testamentet. Om den här sanningen att Jesus kommer tillbaka och han kommer att hämta hem de som tror på honom. De som har sagt sitt ja till honom. Står för här i skärmsläcker in där. Vi ska läsa från 1 Thessalonikerbrevet 4 kapitlet 14-18 versen. Där står det så här: eftersom vi tror att Jesus har dött och uppstått, så ska Gud på samma sätt genom Jesus föra fram de insomnade tillsammans med honom. Vi säger er detta enligt ett ord från Herren. Vi som lever och är kvar till Herrens ankomst ska alls inte komma före de insomnade. När en befallning ljuder, en ärkeängels röst och en Guds basun, då ska Herren själv komma ner från himlen, och de som har dött i Kristus ska uppstå först. Därefter ska vi som lever och är kvar ryckas upp bland skyar tillsammans med dem för att möta Herren i rymden. Och så ska vi alltid vara hos Herren. Trösta därför varandra med dessa ord. Det var 1 Thessalonikerbrevet 4 kapitlet 14-18 versen. I det här bibelstället så kunde vi se 4 moment. Jesu tillkommelse i skyn, det dödas uppståndelse, det på jorden levande kristnas förvandling och mötet i skyn. Jesu tillkommelse i skyn. Jag läser 2 bibelställen här. Hur kommer Jesus tillbaka? Och hur kommer världen att upptäcka det? I Matteus 24 och 7:27 står det så här. För som blixten går ut från öster och lyser ända bort i väster, så skall det vara när människosonen kommer. Apostlagärningarna 1 och 11, det sa Galileer, varför står ni och ser mot himlen? Denne Jesus som togs från er till himlen, han ska komma tillbaka på samma sätt som ni såg honom stiga upp till himlen. Plötsligt är en massa människor borta. Herren Jesus kommer ner från himlen. Och det finns faktiskt, det står ju profeterat att han ska komma ner. Han ska sätta sina fötter på Oljeberget utanför Jerusalem. Och det finns redan nu tv-kameror som går där 24-7 dygnet runt. Så jag är helt klart övertygad om att när han kommer, då kan folk sitta och se det på tv. Så inte förvåna mig. Men då lade jag märke till en sak. Ja, men då bestämmer det mig väl då? Ja, jag lade märke till en sak när jag såg en annan. Det var när jag som sände från Jerusalem. Det var när tv. Samma program sände de. Den ene gick på en kanal som heter God Channel. Och den andra gick på kanal 10. Då är det så att tv-signalen från God Channel, den gick från en sändare i Jerusalem upp till en satellit som heter Hotbird eller någonting. Och sen så gick den direkt från satelliten ner till min tv-antenn. Signalen som de sände ut på kanal 10, den gick från Jerusalem upp till en satellit ner till en mottagare vid Kaknästornet, ut från Kaknästornet upp till satelliten Sirius och ner till min tv-antenn. Och vet ni vad det var? Det skilde en sekund på de där. God kände låg en sekund före dem. Så att när, och kanal 10 låg en sekund efter. Så att, och det är klart att då hade det ju redan hänt. När jag såg ut på vem kanal det nu var, då hade det ju hänt, va? Ja, det kanske var lite kuriosa, men så kan det vara. Därför är det ju bättre att jag bestämmer mig i förväg, så jag vet. Jag lägger min tro på Jesus. Jag släpper in honom i hjärtat i lugn och ro, så jag inte behöver fundera. Jesus kommer i alla fall, kommer tillbaka. Och som en blixt, som man... Det smäller till. Vi vet ju inte. Jag vet det en gång. Det kom en oväntad blixt. Ja, jag har varit med en blixt en gång. Som jag var lite förberedd. Kände att nu är det någonting på gång. Bodde i Hagfors. Var ute i karporten. Kände hur hår reser sig. Och så smäller det i tv, grannens tv-antenn. Det var liksom, hår reste sig någon sekund före. Och det är klart, det är väl som vi kan se på tidens tecken att det kan inte gå så länge till. En annan gång kom det en blixt när jag var ute och körde bil. Ja, så man ska inte göra som jag gjorde. Vad gjorde jag? Jag hade somnat, vet ni. Var på väg, på fel sida i vägen, höll på att köra åt skogen. Och så kom det en blixt som väckte mig. Pang! Vakna på fel sida i vägen. Jag har en bror till mamma, bodde där i Brattfors. Och han bodde, ja, det var en enda åsksmäll, sa han. Den kom helt oförklarligt. Och jag är helt övertygad om att den smällen var för mig att jag skulle vakna. Så jag inte skulle, ja, jag var ju på fel sida, på väg bort. Ja, men ja, det var en blixtad. Jag kom från ämnet, men det kanske inte gjorde så mycket. Nu ska vi se vart vi var sen här. Nästa, det dödas uppståndelse. Vad innebär det att det döda ska uppstå? frågan, gäller det bara själen eller vad är det för någonting? Första Thessalonikerbrevet 5:23 står det så här. Må fridens Gud själv helga er helt och fullt. Och må er ande, själ och kropp bevaras hela. Så att ni är utan fläck när vår Herre Jesus Kristus kommer. På samma sätt som Jesus uppstod så kommer vi att uppstå. Jesus, han fick en uppståndelsekropp. Det får vi också. Fortfarande ande, själ och kropp. Ni vet Jesus när han hade uppstått, han var ju kvar här ett tag på jorden. En gång så grillade han fisk åt dem. Han delade med sig när lärjungarna var ute och fiske. Han var med och åt av den här fisken. Han hade en kropp, även om man kunde komma till dem, gå igenom väggen eller där inte dörren var öppen. Men Thomas kunde se, han kunde känna på såren, han kunde se såren. Ja, men i alla fall, jag tror att vi uppstår i en kropp. Det är på jorden levande kristnas förvandling. Varför måste även de som inte har dött bli förvandlade? Första Korinthierbrevet 15:50-53 står det så här. Men det säger jag bröder, kött och blod kan inte ärva Guds rike. Och det förgängliga kan inte ärva det oförgängliga. Se, jag säger er en hemlighet. Vi ska inte alla insomna, men vi ska alla förvandlas. I ett nu på ett ögonblick vid den sista basunens ljud. Basunen ska ljuda och det döda ska uppstå odödliga. Och vi ska förvandlas. Detta förgängliga måste kläs i oförgänglighet. Och detta dödliga kläs i odödlighet. Det döda ska uppstå odödliga. Och det som lever måste kläs i oförgänglighet. Kött och blod kan inte ärva Guds rike. Mötet i skyn. Hur kommer det att påverka vår identitet och personlighet? Kolosserbrevet 3:4. När Kristus träder fram, han som är vårt liv, då ska också ni träda fram i härlighet tillsammans med honom. Johannes, 1 Johannes 3:2. Mina älskade, nu är vi Guds barn och än är det inte uppenbart vad vi ska bli. Men vi vet att när han uppenbaras ska vi bli lika honom, för då får vi se honom sådan han är. Och jag tror finns en sorts helgelseprocess. När jag har släppt in Jesus i hjärtat, då får det börja en process som gör att det gäller inte liksom att ha en ny kostym utanpå. Ja, utan det gäller att man liksom blir en process som gör en förändring inifrån. Och den där förändringen, den tror jag går nog lite olika fort på olika folk. Men Gud, han ser ju till oss, va? Och sen den dagen när han kommer tillbaka och vi rycks upp till mötes, då är det helt klart att då sker den där förvandlingen ganska fort. Då sker det på, liksom på omedelbart. Alltså när vi möter Jesus i skyn så blir vi lika honom. Den personlighetsutveckling som startar när vi tar emot Jesus i våra liv och blir kristna, den fulländas vid mötet med honom. Så jag tror att det där är ett hopp. Han tar hand om oss. Med det stora sammanbrottet som grund, som början, Om det nu blir där i början eller i mitten eller efter, det vet jag inte. Men en dag kommer Jesus tillbaka. Och då rycks vi honom till mötes. Så det står att han kommer och kommer ner, sätter sin fot på Oljeberget. Vi rycks honom till mötes. Jag läser det här första Thessalonikerbrevet igen, 4:e kapitlet, 16-18 versen. Eftersom vi tror att Jesus har dött och uppstått, så ska Gud på samma sätt genom Jesus föra fram det insomnade tillsammans med honom. Vi säger detta enligt ett ord från Herren. Nu ska vi ta vicka på så korset kommer fram. Vi säger det enligt ett ord från Herren. Vi som lever och är kvar till Herrens ankomst ska alls inte komma före det insomnade. När en befallning ljuder, en ärkeängels röst och en Guds basun, då ska Herren själv komma ner från himlen, och det som har dött i Kristus ska uppstå först. Därefter ska vi som lever och är kvar ryckas upp bland skyn tillsammans med dem för att möta Herren i rymden. Och så ska vi alltid vara hos Herren. Trösta därför varandra med dessa ord. Grunden var som sagt var för Guds tankar om oss. Jag vet vilka tankar jag har för er, säger Herren. Nämligen fridens tankar och inte ofärdens. För att ge er en framtid och ett